Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkomna till avsnitt 115 av Britta och Parisas podcast. Varje vecka om de mest brännande ämnena, en nysning slank med där. Och den här veckan blir det allt ifrån, men ni vet, Petri Guld-haveriet till den här intervjun med Fredrik Federley hos Carina Bergfeldt. Och Britta, vad tar du?
Jag kommer att prata om någonting som du har hållit ifrån mig som jag är sur för. Det blir slutet av avsnittet. Innan dess så kommer jag prata om vettiga och mindre vettiga val av DN-redaktionen.
Välkomna!
Det är så här, alla som lyssnar, jag sitter hemma i studion, så är det dåligt ljud nu. Den är i alla fall inte bak- och framvänd micken som den var förut när det var folk som klagade på dåligt ljud. Då hade Kalle satt den bak och fram.
Alltså det pratas för lite om att det upplevs, det kan uppfattas som att vi har hemmastudios, liksom Jay-Z har det. Eller Sara Larsson till och med tydligen.
Ja, jag har faktiskt exakt likadan studio som Jay-Z och Sara Larsson.
Ja. Men det är en stor dag för gården. Det är premiär idag när vi spelar in det här avsnittet.
Stort.
Hur känns det?
Det känns kul. Jag är också lite kränkt för att förra året så var det folk som... Såklart.
Alltid, så snabbt.
Alltså, grundkänsla. Alltså kul, men alltid, det finns alltid något att vara kränkt över.
Ja, verkligen.
Nej, men förra året så var det ju i början av att vi började hålla karantän. Och då var det ju folk som hörde av sig vid lunch och bara, nu har jag klämt alla avsnitt. När kommer nästa säsong? Och nu är det ingen som har hört av sig igen. Och då börjar jag, istället för att känna pepp, det går ju på tv först ikväll, så känner jag mig kränkt över att ingen har streckkollat allting än. Tycker väl att det var dåligt.
Ja, men ni fick sån jävla respons första gången. Och då kan man ju bli bortskämd med respons. Och det har alltså gått, nu är klockan 12.38. Det har legat ute i över 12 timmar nu. Kan vi gissa det på SVT Play?
Det släpptes ju i natt klockan 2. Så det är snart
hela säsongen. Det finns två saker här. Det ena är att folk kanske känner att de blev så jävla glada först. Och då undrar jag, förvaltade ni det? Visade ni folk att ni verkligen uppskattade all respons?
Ja, du menar att, alltså, att de inte fick så mycket av oss förra gången och att vi kan ha sabbat.
Alltså, det här är min teori kring när folk är bjussiga men nästa gång man gör någonting är lite så här försiktiga och inte lika taggade än i allt psyk.
Alltså, vet du, grejen är att vi kan absolut vara bättre på att liksom plussa på responsen. Det tror jag nog. Det tror jag 100%. Men jag tycker liksom att vi har ganska mysig stämning med tittarna, främst på vårt gårdskonto. Där är det liksom, vet inte, det är en rolig stämning. Det är som Britt och Parisas konto, det är som att man lär känna crowden på något sätt.
Mycket det är som, bjussigare är det ju på sådana specifika konton.
Sa jag Britt och Parisas konto som att det var så här i tredje person?
Ja, men lite är det. Lever sitt eget lilla liv.
Ja.
Okej, men jag tänkte faktiskt fråga dig om vi börjar i änden lanseringsveckan. Ja. För sist berättade du ett scoop i form av behind the scenes info att andra sådana här bygg- och hem- och livsstilsprogram har proffsgäng som steppar in och bygger klart växthus och sånt.
Och sponsorer.
Ja. Men då nästa nivå här är ju att, kan inte du berätta lite om hur det har varit med medier senaste veckan? Vilka intervjuer har varit lyckade och mindre lyckade? Vad har känts kul och inte?
Alltså jag tycker att vi får väldigt kul respons. Det är ganska kul att göra intervjuer för att man märker att den som intervjuar lägger in väldigt mycket värdering själv i så här, att det verkar så mysigt med gård och så här. Alltså, jag har inte tidigare gjort något jobb kanske där folk har alltså reporten själv har så här oj och berätta mer om det här och så, alltså varit liksom lika privat peppad, förstår du jag menar då. Att det är som att man, det lyser igenom någon slags egen dröm om ett liv på landet och så vidare. Det är som att alla tycker att det är så mysigt. Det är som helt oantastligt typ. Vilket ju är lite provocerande. Absolut.
Provocerande.
Alltså, jag mår ju ganska jag kan må ganska dåligt över att delta i något som är onyanserat. Det vet ju du, alltså, och jag tror också alla poddlyssnare. Men jag tycker liksom att det blir jobbigt när det blir för ljugigt och sådär. Och det är ju därför vi visar ju upp väldigt mycket i serien. Men det är ändå som att folk bara, gud vilken idyll och gud vad härligt för era barn.
Ja, men det blir ju endimensionellt, ja.
Alltså folk är redan upprörda över att vi har... Det har blivit en liten minikontrovers nu på förmiddagen för att vi avlivar en tacka. Och då är det som att folk bara, varför ringde ni inte veterinär? Och det gjorde vi. Men det finns ju inte plats att ha med exakt allting man gör i ett 8 minuter långt program.
Så bara för att det inte uttryckligen finns med så förutsätter de, utgår ifrån att ni två vuxna människor som har djurskötsel och sådär och har ett program för SVT, man måste vara väldigt noga med saker, inte hade ringt. För jag har ju sett första avsnittet, det såg jag i morse när jag såg och sminka mig, slängde mig på som, alltså, så jävla peppad. Och då var ju det här med fåren med och Karro, jättefint tycker jag, hur ni fångade det och jobbigt det var med hennes lamm såklart.
Ja.
Nu spoilar vi eventuellt, men jag tror alla har sett det, för nu är det fredag när det här släpps.
Alltså, om ni inte har sett det jag kränkt, som ni har förstått av hittills samtal, så att ni kan ni bara liksom hålla käften och kolla.
Och att Britta och Kalle uppskattar att ni taggar loss. Det ska ni veta nu. För jag kan själv bli lite så här, om jag har satt krutet på att så här, peppa någon, vare sig det är inför ett programledarjobb eller något kul en kompis ska göra, och den är lite så här, skickar typ en blomma tillbaka och inte så här, då kan jag bli så här, det gör jag aldrig det igen.
Nej, okay. En blomma.
Så det var högst
tillbaka.
Personligt det här, den här reflektionen. Men det andra med det här första avsnittet är att du och Essa har mer eller mindre byggt eller kommit på idén till vad som kan bli en gymnasielinje.
Vilket
eller
är det?
En skolinriktning. Det finns ju skolinriktningar och gymnasielinjer och förskolor för allt möjligt nu. Tragiskt, det är ju en del av det här med privata skolsystem.
Ja, du menar att barnen ska drillas och bli proffspersoner från tidig ålder. Att de ska
entreprenörsförskola.
Ja.
Skolsystemet nu bygger ju mer och mer upp det här att det är ojämlikt helt enkelt, vem som får vilken utbildning och så. Och då kände jag att ja, men då är det här i alla fall ett bra komplement, att vi lever i den här dystra tiden, men att det här kan komma att finnas.
Vi är prinsessbyggartjej.
Men alltså, vilken innehållshjärna redan på SA. Hon förstår att det här är lysande content. Prinsessbyggartjejer.
Alltså det är också det kan också vara ett resultat av SS föräldrar som har kommit på att man måste liksom sälja in saker tillräckligt bra för att de ska vara intresserade.
Hon är så bra i alla scener. Jag har ju bara kommit in på avsnitt 2 i och med att det är samma dag och sådär. Men prinsessbyggartjejer, man kan ju se det framför sig i och med att tjejer som söker utbildningar inom bygg och sådär tycker att det är så jobbigt att vara i den här miljön. Det är mycket mansdominerat och förlegade attityder. Förena saker, både uppvärdera typiskt kvinnligt vare sig, alltså allt som råkar tolkas som det, omhändertagande och sånt som man tycker att alla borde ha koll på, och så bygga på det, kunna slipa en grej.
Vi kommer förmodligen att återkomma till just det där med omhändertagande, att det på något sätt ska vara ett kvinnligt drag, men jag vill säga någonting om, alltså, efter i svallvågorna av MeToo så var det ju en massa olika branscher som gick ut och berättade om hur det var i deras bransch. Alltså till exempel väldigt, tror jag, top of mind för alla, tystnadtagning som var inom skådespelarskrået. Och det kan ju finnas en del bitar som kanske inte riktigt nådde samma publika resonans eller vad man ska säga, men det var byggnadsgäng som gick ut och pratade, och det var ju typ de sjukaste historierna vad jag minns. Mm. Alltså verkligen så här, att det som händer, eller i alla fall att det är liksom lite mer uttalat, att det händer liksom rakt ut i öppna rum och så där. Så det tror jag absolut att det finns ett jobb att göra, och kan jag och Essa
gå i täten.
Gå i,
kan jag och Essa bära den här kampen? Ja. Det är det jag försöker säga.
Ja, det gör vi ju gärna.
Men det här
sen
är vill
du, alltså sen, Parisa, sen kommer du ju inte vilja ha oss. För att vi bryter ju säkert mot typ 1000 olika regelverk kring arbetsplatssäkerhet och skyddsutrustning och så vidare. Men det är en annan femma. Det är ju prinsessan som kan inte hålla på med allt.
Vänta nu. Alltså det här är ju en riktig spin-off. Britta och Essa normaliserar att tjejer är prinsessbyggartjejer. Att det är inte motsatta saker, det är inte oförenligt. Men framförallt så kommer jag att tänka på nu att det kanske finns en jättestor lobbygrupp där ute som motsätter sig att ni visar att alla kan det här.
Mm.
Den här bilden som har funnits av att det är bara hantverkare som ska göra det här. De har ju bevarat deras position, och nu kommer ni och rasera det. Ni är, som man säger i biz-världen på engelska, disruptive.
Snart kommer vi få hotbrev med så här en klump cement. Ostelnad cement. Vi är frätande.
Ni går i täten. Ni tar kampen för oss andra.
Jajamän.
Men se allting. Allting ligger ju ute redan. Hux flux, ja, låg det där. Ett års jobb bara. Det är så sjukt hur tv funkar. Ett års jobb, pang. 8 avsnitt, en dag.
Jag hoppas att prinsessbyggartjejer hör av sig till oss och bara berättar, alltså typ hur det är att vara. Det vill jag veta. Alltså på Britta och Parisa konto till exempel, om hur det är att vara prinsessbyggartjej.
Men då menar vi faktiskt byggtjej och bara råkar vara tjej. Om ni dessutom,
man behöver inte vara prinsessa.
Men om ni dessutom råkar liksom bli uppvaktade av prinsar från andra länder och måste klippa band och sådär, då är det en win-win. Mm. Men precis. Även ni som inte är formellt prinsessor, högst välkomna. Bara kort om min rygg nu. Famous last words.
Tack.
Kort nu. Jag sitter ju nu i vår studio där vi spelar in ensam, du hemma. Och jag har ju inget förband längre på ryggen. Det var ju kanske, alltså att gå upp med en stor plastmanick på ryggen hela tiden var ju lite jobbigt.
Just det.
Så nu känner jag mig liksom så rörlig och härlig. Som en gamling efter en höftoperation nästan. Typ så rörlig också. Så vad skulle jag säga med allt det här? Jo, har du haft ett operationssår någon gång?
Nej.
Du har aldrig behövt ta bort ett förband som har suttit där i några veckor?
Nej, men jag vill... Alltså, är det någonting som... Är det någonting som ratas högt på min intresselista, så är det operationssår. Jag vill veta allt.
Så fan. Vad är det här? Vad är det för
rinner det? Kommer det vätska ur? Måste du ha drän? Och blir det en svanktatuering?
Det är ju det. Det är ju det. Först och främst, förbandet, det rykte med hjälp av min älskade svägerska. Jag gjorde misstaget att lukta på det. Det här är ett varnande ord.
Vänta. Du måste walk us through it.
Nej.
Du har ett förband. Det sitter ju på ryggen, så du har ju inte kunnat lukta på det innan. Det åker loss. Mm. Vad är det då som gör att du bara så här, det hade kunnat ryckas loss, segla iväg över rummet, rakt ner en slam dunk i papperskorgen. Denna väg väljer inte Paris Amiri trots sin tidigare basketkarriär. Utan det här går omväg via nos, via luktsinne. Berätta hur.
Men du kan ju inte komma nu och inte säga att du inte har luktat på ett plåster du har haft.
Eller vet du, jag gjorde tandtråd. Det senast i förrgår. Jag gjorde det senast.
Vad är det?
Jag dör!
Ett varnande ord bara kring det. Okej, så släpper vi det där. I övrigt så upptäckte jag då när detta rykte. Jag har nu absolut en bucklig ryggrad.
Jaha.
Va? Den är inte rak. Den är inte slät. Den är bucklig. Lyssna på det här. Jag är gravid i ryggen.
Du är pregnant. i pregnant, spinus pregnantus. Men vad då? Berätta. Det heter spina eller något sånt där. Skitsamma. Men hur då? Alltså, är det som att den, alltså, den har ändrat kurva? Och nej, men, var det här någonting som de inte varnade dig för?
Jo, alltså, det är säkert någon svullnad under. I och med att jag också har hållit på som jag har gjort. Jag har ju absolut inte liksom legat och varit tyst i 2 veckor. Jag har ju fått jobba och göra en del. Ja. Så den är väl, det är svullnad säkert. Men förstår du obehaget? Och jag kom på vad det här är. Att jag numera ser ut att vara gravid fast bak till på ryggen. Alltså min bula nu, den är ju ungefär lika stor som de här tjejerna på Instagram har. Där de insisterar att posta de där första bilderna när de håller handen på den så kallade bulan. Och har det där leendet som skriker liksom nöjdheten över att en kille har ejakulerat i henne under hennes ägglossning.
Ja, det är väl det, inte just ejakuleringen kanske som är... Men ja, jag förstår vad du
det
menar.
Det är nog ett startskott ändå.
De bara, I have come...
Det är nog lite av en...
Ja. Ja, det är absolut en del av det, men jag fattar vad du menar. Alltså, och det är ju dessutom så är ju oftast magen inte större, och jag vet det här av egen erfarenhet, för jag har själv gjort det. Magen är inte större än att man också kan säga att det var lite mycket laktos till middagen.
Ja,
det är
inte eller en brödbit till lunch. Ungefär så stor är min bula på ryggen. Ja. Och med andra ord är den alltså mikroskopisk. Den går knappt att se med blotta ögat. Så stor är den. Den är tjej som vill skryta med att hon är gravid på Instagram lite för tidigt. Stor! Perfekt. Så det var veckans ryggrapport.
Kan du lägga upp den på Instagram med en så här skyddande hand? Alltså nu blir det lite svårt för att du måste göra det bakom dig. Ja, men tycker jag att det skulle vara härligt om du kunde ha som en liten så här moderlig känsla kring att du liksom omfamnar din fina kommande svanktatuering. Mm. Fina jag. Ja, men du,
jag kan dels göra det här absolut att jag... Oj, vänta. Jag kan absolut göra så att jag håller handen bakåt på ryggen och ser nöjd ut över axeln. Eller så kan jag hyra en man för att göra nästa nivå av äckliga bilder runt det här fenomenet. Att en man håller om handen, håller om magen bakifrån.
Just det.
Det ska just hända. Det. Håll utkik. Välkomna.
Alltså, vi pratade ju förra veckan om mordet på Sarah Everard. Och det var ju också efterföljande diskussioner om varför vi inte har något från män i den här frågan riktigt, eller att det är mest kvinnor som pratar om det, och att det finns ju en anledning, även om det delades väldigt mycket så här, text me when you get home, så är det ju att lägga ansvaret på kvinnor återigen. Alltså att vi ska dela strategier och tankar kring att vara rädda ute i det offentliga och sådär. Och då skulle jag vilja leka en lek med dig, Paris Amiri.
Nej.
Jo.
Bästa jag vet, den är feminism här. Och lek.
Det är en roll, det är rollspel, ett RPG-spel det här. Du är så här, du är redaktör på DN. Du ska sålla lite bland olika nyheter och reportage och sådär, skapa en lite mysig helgläsning. Och det är ju då ändå i dessa tider. Du behöver ett mysreportage kanske. Lång läsning inför helgen. Och då givet hur nyhetsveckan har sett ut, då undrar jag vad du väljer av följande. Alternativ A. Det här är vad du väljer för läsning. Så kan du ta ansvar. 10 handfasta tips för att kvinnor i din närhet ska kännas tryggare. Lite som The Guardian faktiskt gjorde. Alltså de höll ju på ganska mycket och så här, skrev om mäns våld mot kvinnor och vad man kan göra. Eller så kanske kände så här, folk vill inte läsa mer om våld eller sånt. Så då kanske du väljer alternativ B. 5 jättegoda påskrecept som inte sölar ner tangentbordet under din videolunch med släkten. Du tänker så här, det är påsk snart. Man kan behöva ladda med något härligt för en gångs skull. Eller väljer du C, att göra ett 8 sidor långt mysreportage med 2 män som pratar om dragningen till våld som en närmast sexuell upplevelse. Vilket väljer du, Paris Amiri?
Ja, jag, Paris Amiri, är i talande stund inte redaktör för Dagens Nyheter. Varken är jag kopplad till tidningen som skribent. Vilket jag själv tycker är intressant. Men jag kan ju känna att alternativ A med olika berättelser. Det kan vara komplett med solskenshistorier. Projekt som har varit lyckade. Att komma åt den så kallade giftiga maskuliniteten som ligger till grund för de här vålden, morden på kvinnor i nära relationer eller överfall på stan. Man kan göra så mycket mer än att bara lägga upp en lista. Jag tycker att alternativ A har en angelägenhet och att det faller i god jord hos alla kvinnor som har varit rädda i veckan, som har tvingats tänka igen på alla gånger man har varit rädd och panikslagen och ledsen.
Ja.
Men även nå dem som kanske har ignorerat det här i flödet i veckan.
Ja, och kanske också idé. Typ...
Ja.
Ja, men det skulle ha varit bra. Det här är inte vad DN gör.
Nej.
I verkligheten. Det DN gör, det är att de publicerar en 8 sidor lång artikel med rubriken "De utforskar mäns lust till våld och slagsmål." Mm. Och så handlar det om programledaren och kappsportaren Musse Hasselvall och hans barndomsvän Robert Svensson som har skrivit en bok. Jag läser ingressen. I sina första våldsminnen är de förövare. Programledaren och kampsportaren Musse Hasselvall knuffar sin lilla syster ut för en brant trappa. Hans barndomsvän Robert Svensson agerar hitman på dagis. Nu kommer de ut med en bok om sin dragning till våld. Enligt dem bottnar den i rädsla. Och sen tog lusten att slåss över. Och ja, hur känns det hittills, tycker du?
Mm.
Läste du det här?
Nej, jag har inte läst det här. Jag har såklart hört om detta. Och... Ja.
Får jag läsa lite citat?
Jag måste bara landa i att det är intressant det här att Musse Hasselvall är en person som har lite behandlats som en person i kris. Alltså kriminellas revansch i samhället. Som är någon slags postgiftig maskulinitetsperson. Som då berättar om hur det har varit, hur mycket han ångrar sig och hur viktigt det är att få upp ögonen för det här. Och jag har fått göra många program på temat. Inom public service, andra projekt, byggt sig en persona på detta, profilerat sig i detta. Och då just med förutsättningen att detta ligger bakom honom. Så bara det får mig att undra lite hur fan det lirar med detta. Och jag vill gärna höra mer.
Ja, alltså till exempel då, jag kan läsa lite citat och det här är Karin Falk som är en lyssnare som jag också känner, som hon la upp det här på Instagram och det var så jag liksom först läste det från henne, hon bara hur är det här möjligt att det här får bre ut sig utan typ en enda kritisk fråga, och sen så väntade jag liksom in stormen, för jag tänkte så här, den kommer väl. Alltså det här kommer ju folk reagera på. Inte jättemycket kritiska röster har hört kring det här. Men Maria Sveland la upp en grej om det. Och det kommer jag också berätta om lite kommentarer som kom in till henne. Men i alla fall så kommer det lite citat här. Pappa är ju den bästa fadersfiguren jag kan tänka mig i det ögonblicket. Det är ingen som jävlas med honom. Han tar ingen skit. Så att en bra fadersfigur är ingen... Mm. som tar någon skit i alla fall. Och var skiten som man ska ta är ju oklar. Men,
om det är kritik eller att någon försöker få någon att bättra sig och ändra sig.
Nej, till exempel. Nej, det ska man inte ha. I skolan beter han sig mindre heroiskt. Han och några killkompisar kastar saker på en av tjejerna i klassen. De jagar den flyende flickan genom korridorerna tills hon räddar sig in på en toalett. Och sen så står det här... lite senare i texten. Lägenheten i Vasastan är full av påkar. När Musse Hasselvall blir arg lyfter han någon av dem och slår ett slag i luften mot skohyllan. Den går ända upp till taket, rad på rad med höga stövlar och sneakers. Mm. Alltså det där tycker jag är lite så här Ola Rapace känsla kring att veva runt med en påk i luften.
Om vi bara ska återkoppla det kort, så kom ju det upp apropå att Alla kvinnors hus, alltså kvinnojouren, den första och största som man kan följa på Instagram och stötta och sådär, att de uppmärksammade just att Ola Rapace oemotsagd fick sitta och säga i ett mysprogram, Stjärnorna på slottet, till nästa säsongen, att han slår ju inte tjejer, men klart han har slagit hål i, med näven i väggen någon gång, eller varit jävligt otrevlig eller skrikit eller så. Parafraserar nu ur minnet. Men att han då menade på att han är frikänd ur detta, och alla kvinnors hus markerade då att psykiskt våld är upptakten. Det är 90% av att leva i en hotfull relation. Om en kvinna känner sig hotad eller otrygg, att det förekommer någon slags, att någon kan få jävla temperament och tända till, vare sig det är på en vägg eller på dig. Frågan är hur det påverkas, hur man påverkas av att vara runt en person som är nära till våld och sådana uttryck.
Ja, och sen jag ska läsa lite mer, men jag vill också säga att redan här kanske jag skulle då som lyssnare börja tänka att så här, om man inte har läst det så kanske man tänker så här, ja men det är väl bra att man vågar prata om det, och det kan ju finnas en möjlighet att förstå det lite bättre, eller alltså, om man då som man kanske känner behovet av att förstå sig själv bättre genom att våga prata om det där liksom lite smutsiga och lite såriga och lite sådär fula.
Men, jag måste bara få lägga in den, min undran och känsla här som inte vet mer. Är det så att de är självkritiska och reflekterande kring detta i hur de ska komma ifrån det?
Kul att du frågar. Jag läser vidare. Oftast är det hemma hos Musse som de båda vännerna träffas för att skriva på sin bok om våld. Det ska inte bli ytterligare en pekpinnebok utan handla om deras egen längtan. De är medvetna om skadorna som våldet orsakar offret, men den här gången vill de utforska den andra sidan av myntet. Lockelsen och lusten hos förövaren. De ser det som en viktig pusselbit som många helst blundar för. Maria Sveland la ju upp det här då på sin Instagram där hon också lyfte följande citat. Våldsamhet är som sexualitet, en drift. Ett annat citat. Jag skulle säga att våld är förlösande. Känslan i kroppen efteråt är inte olik den efter att man har haft väldigt intensivt sex. Det är ju väldigt intressant då, i en tid när man vi pratar ganska mycket om våldtäkter och så vidare. Och så ska man ändå liksom ganska hyfsat oemotsagd, eller vad ska jag säga, inte så mycket kritiska frågor ställs kring det här. Det finns inte så mycket nyans, exakt. Och jag tycker att det var en så bra kommentar här på Maria Svelands i kommentarsfältet. Det är en som heter Helena som skriver: kan vara ute och cykla nu, men läs mycket om beroenden och medberoende och dess bakomliggande orsaker. Det finns så många former av beroenden. Droger, arbete, shopping, sex, relationer, och vad jag fattar så kan man bli beroende av nästan vad som helst. Då orsaken till beroendet är att man behöver döva den smärta över vad de otillfredsställda behov som man bär på men inte kan komma åt och möta och ta hand om. Att då använda sig av våld för att, som de säger, efteråt uppleva en sån stark känsla av tillfredsställelse ligger helt i linje med självmedicinering av ett känslomässigt trauma. Det är kicken, euforin, oavsett hur du skaffar den, som för en stund lindrar dina själsliga sår. Synd att man inte kan lyfta dessa dysfunktioner. Eller, ja, det den här personen försöker säga är ju också liksom att det saknar ganska mycket en självinsikt här, tycker jag. Alltså, det är som att Musse Hasselvall och hans barndomskompis Robert, heter han Svensson, de har ju liksom skrivit en bok om våld. Alltså, det är som att de är som halvvägs, det är en ganska omogen plats i deras självutveckling. Där de inte, de har liksom kunnat kanske konstatera att, och kanske börjar de närma sig ett varför, men inte liksom, alltså inte så mycket i en stor kontext utan väldigt mycket utifrån dem själva. Och sen så finns det ju absolut inget ansvar vad jag kan hitta i den här texten. Och det är väl också det som jag kan tycka skulle vara härligt av det, när man ändå vet att det finns så många personer, när vi vet att det är ett jättestort samhällsproblem med mäns våld mot kvinnor, att då publicera en sån här typ av text, då skulle det vara intressant att höra från någon annan sida av det kanske. Alltså höra från kvinnorsjuren, höra hur män som liksom är våldsamma mot kvinnor i nära relationer, hur de motiverade, hur de försöker att svära sig kanske fria från sitt ansvar, eller att just säga det där med att det är en drift, det är ju att ta ifrån män så otroligt mycket egen agens på något sätt. Att det är som något biologiskt inom dem.
som måste, alltså det är ju som det där med att tjejer får inte ha korta kjolar för då kommer killar att vilja ligga med dem.
Att det är naturlig drift, ja. Det är, dels är det obehagligt att man framhåller det på något sätt. Det tycker jag är extremt bakåtsträvande faktiskt och skadligt. Men sen som du säger, att du måste nästan leta efter försök till självkritik, självinsikt och nyans. När det borde vara hela utgångspunkten. Det borde vara hela utgångspunkten för intervjun och texten. Nu är det som att den här texten och den här boken eventuellt då befinner sig i ett vakuum. Som att det inte vore ett av de svåraste, mest skadliga samhällsproblemen vi har. Och som vi har lagt så jävla mycket tid att diskutera de senaste 10 åren ju. Är du mer i framkant den här diskussionen? Vilken värld befinner de sig i? Vilken värld befinner sig bokens upphovsmän i? Jag blir jätteförvånad över inte bara tajmingen den här veckan. Tajmingen i vårt tidevarv. Den här sidan sekelskiftet.
Alltså förlåt, jag måste läsa ett till citat. Alltså jag måste läsa ett till citat. Bara så att du förstår så här på... Alltså, om vi säger så här, jag läser inte upp hela artikeln, absolut. Men när det finns tillräckligt många citat av den här typen så förstår du ju liksom hur artikeln ser ut i stort. De jämförde liksom med känslan av att spela ett tv-spel, att man får se hur mycket kraft ens avatar har kvar. Mm. Varken Musse eller Robert är beredda att avstå en sån superkraft. Våld är effektivt och berusande, ofta förenklar det tillvaron och det ger dem mycket nöje. Att leva ut och hänge sig åt sin lust att slåss är skönt. Jag vill absolut inte bli fri från min dragning till våld. Den är ett jättebra verktyg att ha i verktygslådan. Den är en stor del av min personlighet. Men jag vill motstå impulsen att använda den för att skaffa mig fördelar i kommunikationen med andra människor, säger Robert.
Motstå impulsen. Okej.
Alltså, det här är... Är det jag som är trög? Eller är det här typ världens konstigaste sätt att försöka liksom...
Alltså, sitter du och läser i en tidning från 1924? Är det det du
Nej,
gör?
Men alltså... Parisa, det, vänta,
har
det är också så här...
Nu har du gjort ett misstag här. Det här är alltså inte en tidning från 1900... Nej, det här är alltså inte en tidning från 2021, utan från 1921.
Nej, men alltså, försök att byta ut det typ mot... kanske alkoholism.
Ja.
Eller alltså så här, alkohol. Jag vill absolut inte bli fri från min dragning till alkohol. Det är ett jättebra verktyg att ha i verktygslådan. Det är en stor del av min personlighet. Och sen anledningen att motstå impulsen för att skaffa mig fördelar i kommunikationen med andra människor. Man bara, okej, så du har liksom förstått. Alltså på något sätt kan du ändå intellektuellt förstå att det inte är hjälpsamt för dig att vara så här våldsam. Ibland i så här intervjuer så kan man känna lite så här ömhet för den som intervjuas och bara, åh nej, den här vet inte vad det här går ut på. Alltså den här vet inte att man inte kan säga så där till så här många människor. Det kommer plockas ut och blåsas upp och så här. Och sen så händer ju inget. Alltså två saker händer med mig när jag läser det här. Alltså förutom en slags bubblande oförståelse kring varför DN har valt att publicera det på det här sättet. Alltså fanns det inga frågor som problematiserar den här dragningen till våld lite tydligare, och fanns det inget behov från dem att ta ett ansvar?
Vi får se helt enkelt om det blir så att Ola Rapace är inläsare av ljudboken av denna.
Förslag annars. Förslag.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Britta, det finns ju ett väldigt omtyckt format som du har fört fram, som jag har skruvat lite på. Och ditt heter ju Finns det något mer 2021 än? ... Eller 2020 var det sist. Alltså någonting som i sin ytterlighet reflekterar den tid vi lever i, helt enkelt.
Och verkligen.
Jag har fångat upp några grejer i veckan som i sig är ytterligheter för antingen liksom kanalen det har sänds på, institutionen bakom det, eller personerna som pratar i rummet. Att här är det deras koncentrat på något sätt. Så jag vill helt enkelt lyfta de här olika sakerna som jag har rockat på i veckan och många andra med mig, och få bolla det med dig.
Jag skulle vilja sticka in med ett förslag på ett alternativt format. Eller så här, finns det något mindre 2021 än?
Just.
Eller vad vi skulle kunna kalla det för. För jag fick i veckan ett mejl från SAS som ville tipsa mig om att boka mina sommarsemestrar innan den 26 mars. Mm. Det kändes som så otroligt sad att de liksom bara, ja, kriga på. Och det kändes så jävla oförenligt med tiden. Alltså det var som så här, SAS, lever ni under en sten? Ja, bevisligen. Ja. Men det är inte de du vill prata om nu, såklart.
Men så att du ska förstå hur det här kan yttra sig, så har jag faktiskt en grej här först från en av våra favoritkanaler, oavsett medium. Först ut har vi, finns det något mer P1 än att det är så här de hanterar ett tillfälligt avbrott när det blivit tekniskt fel i sändningen?
Oj, 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 oj.
Hur mysigt.
Jag hoppas med tystnad och harkel. Är det något annat vill jag inte vara med?
Vi hoppas förstås att det här problemet snart ska vara löst. Och medan vi väntar får vi ta lite hjälp av Peter Tchaikovskis musik, hämtad ur balletten Nötknäpparen.
Hur underbart!
Ja,
jag älskar dem!
Det var så jävla kul, så jävla on-brand.
Ja, Nötknäpparen.
Nu har vi en chans att bilda folket. Vi missar inte en chans att bilda folket. Folket ska bildas till varje pris. Är det tekniskt fel, du skrev in Nötknäpparen. Varsågod.
Alltså, mitt mellan två telegram i den här nyhetssändningen, klockan 3 på eftermiddagen, slänger man in Nötknäpparen istället för någon liten truddelutt när det blir tillfälligt avbrott.
Men det roliga är ju att de har ju det där bandet har de ju redo att slänga in, och då är det ju Nötknäpparen är ju tyvärr dock en klassisk julballett. Så det är ju lite tråkigt, alltså lite unseasonal eller vad man ska säga, men absolut, det är förinspelat meddelande, vi kan köpa det. Mm. Det känns tryggt att saker och ting ändå finns där redo att rycka in när saker går åt skogen, eller hur?
Nej, men det är som, P1 får inte förändras. Det måste förbli. Kanske någon nyansering vad gäller vilka som får yttra sig i radio, om du förstår vad jag menar, bakgrundsmässigt. Men det här ska förbli. Det var P1, och nästa sak är, finns det något mer TV4 än denna ovilja att säga något eventuellt snuskigt eller provocerande i deras härliga Nyhetsmorgon. Jag skrattar redan. Och det här är ju från Jenny Strömstedts heliga lördagssändningar. Och hon är ju den som sticker ut i det här. Annars skulle det vara ganska småputtrigt, försiktigt, härligt. Väldigt sällan skava på något sätt. Och det här är från en intervju med en gynekolog. Och hon får en ganska viktig fråga, kan jag tycka, om kvinnors underliv.
Ja. Vad skulle du vilja kalla liksom det vuxna kvinnokönet för?
Ja, det är en jättesvår fråga. Alltså, jag är ju uppväxt med ordet kusimurra, så det är det som används i min familj.
Alltså, jag tror att kusimurra, det är vad jag kan tänka mig att Johan Rabeus kallar liksom en fitta han ska gå ner på.
Nej, men snälla,
och där sa jag den snuskigaste personen jag kunde tänka mig i hela
Sverige. Men det här, alltså, för det första, det här är efter en lång intervju där den här kvinnan har verkligen pratat om alltså, riskerna med de här produkterna som säljs parfymerade för att kvinnor ska tvätta sig i underlivet. Som alltså lever på kvinnors osäkerhet kring underliv och sådär. Och hon var så jävla vettig och bra, och hon pratade om slidan och hon pratade om flytningar, hur viktiga de är. Så jävla off-brand att en kvinna, en gynekolog, i sitt yrke medverkar i en intervju och får frågan om vad ska vi kalla det vuxna kvinnliga könsorganet? En väldigt viktig politisk fråga. Och svarar då, kusimurra, säger vi i min familj. Och sen skrattar Jenny lite, för hon ser ut att vara helt otroende till att det här händer. Alltså Jenny ser helt perplex ut. Är det här den här vuxna tjänstekvinnan, yrkeskvinnans svar på en så otroligt politisk viktig fråga? För det här går ju hand i hand med varför kvinnors vård och hälsa är underprioriterad, är underfinansierad. Det finns inte så många studier på kvinnans anatomi och liknande. All sjukvård utgår från den manliga kroppen originellt. Det här vet vi ju. Och man ser att Jenny sväljer en chock här, att hon säger Kissa Murra. Det vuxna könsorganet, det är ett namn på när någon kanske går i förskolan och kanske har en urinvägsinfektion, svider det i frammen, sa man då kanske.
Nej, i frammen säger man inte, man säger snippa. Det är vedertaget
men
för barn.
På min tid sa man frammen. Svider det i frammen. Okay. Man bara, men säg svider.
Det är bara en sida av kroppen. Ska
ja,
vi säga
exakt.
En sida av kroppen för våra
exakt.
Könsorgan?
Jag tycker det är så nej, men, jävla viktigt. Alltså, jag gapade i soffan.
Alltså, jag håller med dig till 100%. Jag tycker liksom lite att det är konstigt att det är en fråga. Samtidigt så vet jag att det är det. Det har varit omröstning i Aftonbladet. Ja. Där har vi pratat om tidigare. Alltså på senare tid. Alltså i modern tid har det varit omröstning i Aftonbladet. Vad man ska kalla könsorganet. Och då kommer man ju fram till snipp. Och det är ju vad barn, det är inte vad jag säger i sex eller hos gynekologen bara min snippa typ. Men det är kul att du tar upp det här för att min och eller förlåt att Jenny kul att Nyhetsmorgon tar upp det här för att jag brukar ju tipsa om förlossningspodden, alltså förlossningspodden på Instagram och som också då Surprise är en podd som drivs av Emma Philipsson som är på alla möjliga sätt vettig person. Och hon la upp på kvinnodagen en post där hon skrev håll mitt brandtal om att fitta är ordet för vuxna kvinnors snippor och inget annat. Sen äter vi tårta. Och jag tyckte att det var jävligt gött att hon säger det. Alltså vi behöver ha ett ord. Helt enkelt.
Det här är en viktig fråga. Det är inte bara för kvinnor och kvinnors roll och betydelse förminskas och inte tas på allvar. Jag är ju så anti allt det här att kvinnors könsorgan och motsvarigheter ska ha liksom en gullig egen betoning. Vi har ju snackat förut om hur mycket jag hatar när man skulle kalla det för klittra att onanera just för kvinnor. Det heter onanera eller runka. Lägg ner det här töntiga, jävla dekorativa gullskiten ni håller på med.
Putsa pärlan.
Nej, men,
alltså, då ska vi behöva städa även när vi onanerar? Nej, tack.
Det är gullfaktorn. Jag hatar
det
här påhittet.
Det är inget som putsas.
Så här, när man ligger, då säger man fitta. När man går till en läkare, då säger man vagina. Och folk blir så här, men vadå, vagina är inte exakt det anatomiskt. Men är Kissa Murra det då, anatomiskt? Nej.
Kussimurra.
Kussamurra! Finns det något mer, Petria, än den otroligt ängsliga, ogenomtänkta hanteringen av Yasins Petri Guldvinster? Alltså, vi kan ju inte prata om det här.
Det kan vi inte prata
såg
om.
Såg du det här?
Det är smaskigt.
Har du sett det?
Jag såg Petri Guld. Visst är det en skräll?
Du, jag noterar förvåningen. Jag noterar tonen i din röst av att mot alla odds. Berätta varför det var mot alla odds.
Det var, nej men alltså inte vet jag, en lördag kväll. Men det var verkligen så här, alltså typ att jag, alltså jag har inget liv. Jag ville göra något kul på lördag kväll. Det blev titta på Petri Guld. Jag ville ju liksom se, alltså främst så tyckte jag att det var väldigt spännande att se hur de skulle lösa hela grejen. Alltså jag tyckte typ att det var som en adderad kul faktor att det var karantän vibbar på hela konkarongen. Tyckte att Oscar Sia och Emma Molin var väldigt bra.
Så här är det att Yasin är numera åtalad för diverse grova brott. När det begav sig, när det outades att han var nominerad till de här Petri Guldvinsterna, så var han häktad och det har han varit sedan nyårsafton. Det tog vi också upp i ett avsnitt där strax efter nyårsafton i början av januari. Och då pratade vi framför allt om hur en institution som till exempel Spotify ska agera utifrån det här och vad det innebär för andra som har gjort sig skyldiga till brott. Alltså det är en ganska stor diskussion helt enkelt på ett större plan så att säga. Och du har rätt i det att det var ju en viss pull i att se Petri Guld. Hur ska de göra? Och det måste ju Petri ha insett. De har varit principiella från den dagen tills nu att det här är alltså en jury som frikopplat har nominerat utifrån bara musik. Och det måste de vara fria att göra. Då har de tagit sig det anspråket, tagit den principiella kampen för att bila ut i sista stund. Och det som många har kritiserat är då hur man komprimerade kvällens två av de största kategorierna som Yasin var nominerad i, alltså både årets artist och årets hiphop/R&B. Hur man komprimerade detta jämfört med andra kategorier som årets pop, där det var en stor nomineringsfilm, man fick se att vardera nominerad satt i varsitt rum på hotellet, inte ens de nominerade i övrigt fick synas. Så här lät det.
Priset till årets hiphop, R&B och årets artist delas ut till Yasin. Yasin kunde inte vara på plats för att ta emot sina priser. P3 Guldhotellet, där musiken alltid sätts i första rummet.
Hur ser kritiken ut? Vad har lyssnarna sagt? Att man hade velat höra mer av hans musik? Eller?
Oj, alltså det här är ju kritik från alla möjliga håll och kanter. Dels, om vi ska bara dra igenom listan egentligen, så är det ju dels att man inte ens gjorde det vanliga upplägget, som det alltid är. Du och jag har delat ut priser på galor. De nominerade där. Och så är det ett reel. Det är en liten vignettfilm. Det här är de nominerade från året. För det är liksom totalt... Det är totalt fem nominerade i varje kategori och det är två av kvällens absolut största kategorier.
Och man fick inte höra de andra nomineringarna heller.
Inte alls. Inte ett ord. Det här kom... Du hör ju nu totalt apart, mitt i ingenting kom det här. Ja. Otroliga haveriet. Så årets artist i övrigt, Jireel, Miriam Bryant, Victor Lixell, Zara Larsson, noll om deras nominering, vilket i sig är stort, enormt. Och i hiphop lika så att de övriga fyra inte fick någon slags uppmärksamhet eller shine. Och sen då att Yasin vinner. Det kan man hantera väldigt lätt med att de många som ligger bakom det här, alltså producenter som har jobbat hårt, alla möjliga, går fram och tar emot ett pris. Så som alltid gör när någon är frånvarande. Hej, ja, han kan ju inte vara här av uppenbara skäl, men tack för det här, det betyder mycket att ni uppskattar vår musik. Tack och hej. Att man tar varje kategori var och en. Det här är ju helt och hållet i linje med så mycket av den märkliga policy som kommer ut nu från Sveriges Radio. Jag förstår inte hur det är fatt. Om det är några jättekonflikter internt. Men det här skriker ogenomtänkt och panik. Och att man inte fullföljde den liksom principiella poäng man gjorde från start.
Det finns ju andra, alltså det är ju ganska vanligt att en artist inte kan vara på plats för att ta emot ett pris. Alltså det finns ju en ganska... nästan som att det knappt är en grej, särskilt när det är så här svinstora artister, alltså det är nästan som ett slags tecken på att man är liksom lite för mer än själva galan, att man inte är där. Det är inte jättevanligt att man sitter i häktet istället, så att man hade ju absolut kunnat läsa det. Det kan ju vara så att strålkastarljuset kanske blir liksom lite större på den artisten, alltså att effekten blir egentligen den motsatta när man väljer att hantera det så här, liksom lite med, alltså försöka stöka undan det kanske.
Ofattbart i alla fall, oavsett anklagelserna, åtalet, jag vill inte förringa det för fem öre, men när man tar sig det anspråket från start och sen gör så här, jag kan inte förstå hur man kunde göra något så fruktansvärt ogenomtänkt. Finns det en större tacksamhet mot något på jorden än den Hanna Hellquist perfektion som utspelade sig i hennes raka, ofiltrerade, no bullshit-fråga till Fredrik Federley när han besökte Carina Bergfeldt i fredags?
Alltså, Hanna Hellquist är ju som en, och det här ser jag med allra största kärlek, gränslös person. Mm. Och det är ju därför hon är så underbar i till exempel tv och radio och också i skrift, för att hon alltså det är liksom filterlöst och det kommer ut mycket saker som kanske många tänker, men så här, tar en vända med sig själv och bara nej, jag ska inte släppa ifrån mig typ den här frågan eller den här åsikten och så vidare. Så att det är ju, jag tror, alltså hon är ju så fruktansvärt populär, folklig just men, av den här anledningen, tror jag.
Och jag hoppas verkligen alla ser att det här bottnar i att Hanna är en sån otroligt genomintelligent person och träffsäker. Ja. Hon sätter ju fingret på exakt vad det är, och det är ren och skär perfektion.
Jag vill absolut också skriva under på det, att hon är ju, det är ju en skicklighet och framför, ja, alltså verkligen en så jävla skarp person. Och jag tycker också att det, alltså så här, finns typ ingen, det finns inte många andra som henne. Och det kan både vara att snacka om smuts på ett sätt som är befriande, och det kan också vara det som jag gissar att du kommer spela upp nu.
Lite bakgrund är ju att Fredrik Federley har varit en centern topp i många, många år. Han sitter i EU-parlamentet, eller gjorde det fram tills detta. Ni som följer med i nyheterna i höstas vet att det uppdagades att Fredrik Federley levt ihop med en man som suttit fängslad för, alltså dömts och suttit fängslad för mycket grova sexbrott, övergrepp och barnpornografi, brott mot mycket små barn. Det har inte du heller missat, gissar jag, Britta.
Jag har absolut inte missat.
Nej.
Men sen, det hade ju Fredrik Federley missat, verkar det som. Hävdar han.
Ja, tack för att du la till det väldigt viktiga ordet i sammanhanget.
Ja.
För att Fredrik Federley gick in i det här rummet i den här intervjun med solklar agenda att justera narrativet kring detta. Och det var mycket nära att han fick igenom det, att försöka förvrida lite historien. Så här lät det innan Hanna kom till orda, till exempel.
Frågan, har du sonat ditt brott? Alltså, har du gjort din tid som du skulle göra? Och någonstans så hamnar vi också i en konflikt där. Ja, det här skulle ju kunna vara en fara för mig politiskt, och det såg vi att det blev.
Mm.
Och jag förstår att det är lockande med toppolitiker och pedofildom i samma rubrik. Liksom, jag har själv varit på tidning och själv varit på radio. Jag förstår lockelsen i det.
Alltså, ursäkta mig. Men har du sonat ditt brott?
Mm.
Alltså, vad fan är det för fel på människan? Har du gjort det här? Har du legat med barn? Eller liksom, har du hållit på med det här? Är ju det som är den självklara anledningen att ta avstånd. Inte för att det är liksom medias fel, att det är liksom smaskiga rubriker med en politiker och pedofildom i samma rubrik. Alltså, det är ju, ja.
Det vi får veta i intervjun, det som Fredrik Federley själv berättar, är att han fick veta att den här mannen suttit i fängelse, ja, i juni månad.
Ja.
Och att de som sagt då gjorde slut i november. Mm. Och jag ska inte föregå liksom allt som kommer nu, men han får veta att den här mannen suttit i fängelse i juni.
Ja, men så begränsad,
ska hans kunskap vara då, att en man som man precis träffat säger: du, jag har suttit fängslad tills ganska nyligen. Och tänkte jag att du då inte frågar hur länge eller för vad
och varför
en person satt som du har bjudit in, ja, att bo med dig i ditt hus.
Mm.
Och varför, exakt. Och då känner sig, som tur är, Hanna Hellquist manad att ställa en fråga. För att nu blir väldigt mycket prat om att han är politiker, va? Och att han försöker prata om rättssystemet, sona sina brott. Försvarar han den här mannen eller inte, undrar man ju.
Men också rättsstatens principer. Kan man få förlåtelse? Kan man få försoning? Och vad din fråga implicerar här, det är ju att om man är politiker så ska du vara helt fri från kantstötthet. Du ska vara hel och ren och du ska må bra. Och du ska framför allt inte umgås med människor som kan ha ett kriminellt förflutet eller som kan ha andra typer av problem.
Men förlåt, det har väl inte att göra med så mycket att du är politiker som jag. Alltså, frågan är väl mer, varför ligger man med någon som har legat med barn? Alltså, förlåt. Men
jo, men det kommer ju från två olika håll, det vet, ja, inte jag då.
Ja, tack. Tack, Hanna Hellquist.
Tack, Hanna Hellquist.
MVH Sverige.
Mm. Och jag älskar att hon säger så här, att hon säger frågan är väl. Det är som att hon i realtid kommer med feedback till Karina och redaktionen. Frågan är väl, varför ligger man med någon som har legat med barn? Och allt ligger där. Och sen påstår han att han inte visste det då. Fredrik Federley får absolut veta det sen, om en person som han då bor med och lever med.
Men alltså, jag tycker att det är så fruktansvärt jävla märkligt beteende att bara... Antingen, alltså, för om du om du lever med någon och är typ 25, mm, och då kan man väl kanske haft någon så här relation som är lite så här, ja den är typ, alltså inte fan vet jag, jag hade en flört som var typ klottrare och hade liksom ett kriminellt förflutet, alltså obs, liksom ingen romans, men du fattar, så här, den grejen är liksom en sak när man är kanske 22, men det är en sak när man är, när man har barn, då blir det ju som deras säkerhet ligger ju på dig. Mm. Och särskilt vem du väljer att bo med. Och om du har barn som bor i det hushållet och så kommer det någon som liksom har suttit fängslad, det är så, jag har så jävla svårt att tänka mig att man bara, jaha, vill du ha en mer kaffe?
Och det här med hans barn kommer också in faktiskt i intervjun, och då blir han jättedefensiv och gör jättemotstånd till att han skulle få någon slags kritik för om han är en dålig förälder eller inte. Så de tar upp det, men det faller inte i god jord hos Fredrik, kan vi säga.
Men alltså det Fredrik Federley gör också, det är ju lite grann det där med, som vi har pratat tidigare om, alltså det här är ju vladalism, eller vad vi skulle vilja kalla det, när, som det där med Vlad, att det är så här, åh nej, jag får så mycket kritik för att, alltså typ, jag är den jag är, eller alltså, och i det istället så här, kan du fundera på vad du har gjort istället, som är, att det är kanske anledningen till att du får kritik.
Ja, men alltså,
det
är inte, förstår
drevet,
inte varför,
sätter liksom inte igång av sig själv.
Nej, men det är så märkligt att Fredrik Federley väljer den här metoden istället för att bara helt, han skulle ju kunna själv vara ett offer i det här, istället för att sitta och prata om zona sitt brott. Han försöker ju rentvå den här mannen i realtid, och han likställer ju det här med skattebrott eller någon slags trafikförseelse.
Ja, alltså har du zonat ditt brott?
Ja, som att det är som vilket, alltså, det brott där, som helst.
Ja, det där, precis. För det där är ju också nästa fråga, om man liksom kan bli frisk från pedofili. Alltså kan man räcker det med att man sitter i fängelse i några år och sen så när du kommer ut, så klart, det var det. Då är jag på ruta ett som typ skuldsanering. Att det är så här, nu är det, de pengarna betalade till kronofogden och då har jag ett clean slate. Jag tror inte att det funkar så.
Och när han då försöker likställa det här med som att det är vilket brott som helst, och han har sagt det, att mannen har sagt att han har varit i fängelse, men att hans fråga och vetskap om varför och för vad kommer först 2 månader senare. Här kliver Hanna Hellquist och återigen, som tur är, tack och lov för Hanna Hellquist som du sa, med ytterligare en otroligt välriktad fråga och sägning.
Men om jag skulle dejta någon som hade suttit i fängelse, då är det det första man gör, kollar upp. Vad satt du för?
Jag gjorde inte det. Det kan vara en fel och brist hos mig. Men jag har nog aldrig kollat upp någon av mina tidigare relationer.
Jag har kollat
egentligen
upp alla.
Nej.
Jag kollar upp dem ordentligt.
Att han säger, jag har aldrig tidigare kollat upp någon av mina partners. Lägg dig platt, Fredrik Federley. Du gör det här jättemärkligt, du gör det här bara värre. Och som Hanna Hellquist säger, tanken på att någon skulle säga till mig att de har suttit i fängelse, jag bor med personen, månader går och jag har inte ens frågat för vad eller för hur, alltså, eller hur lång tid.
Det är, ja, bizarrt. Men precis som jag sa, alltså, att det är som att man bara, ja, okej, jaha, jag har suttit i fängelse, ska du ha på tår? Alltså, det är ju den
och han likställer
på...
det. Och han likställer det med att kolla upp en dejt på LinkedIn eller googla någon, hitta någons Facebook. Det är inte det. Vi pratar inte om kolla upp liksom, nyfiket, skvallrigt. Vi pratar om helt grundläggande, dels oro och trygghet, sin egen familj, sin eget liv. Och det ska mycket till för att sitta i fängelse i Sverige i flera år.
Precis som du är inne på, han är ju på sätt och vis ett offer i det här. Alltså om han har blivit ihop med någon som under falska förespeglingar eller vad man ska säga, liksom inlett en relation med honom och så vidare, han skulle ju kunna välja att vara knäckt och bedragen. Men på något sätt så sitter han ju ändå där. Det känns ju nästan svårt att tro på att den där relationen är avslutad också, för att jag fattar liksom inte, vad har han för jävla motiv att ens försvara?
Han försvarar honom.
En pedofil, sitt och försvara en pedofil, är helt sjukt. Det är också intressant det här formatet, att de ska sitta tillsammans där och prata. Och tidigare så har man kanske kunnat invända mot det, alltså om det är någon väldigt utsatt person som sitter tillsammans med i någon slags myssoffa i ett sammanhang där man, alltså någon typ inte så medievan, som kanske ska liksom berätta om något trauma. I det här fallet så var det faktiskt tur att Hanna Hellquist satt där. Alltså formatet vann faktiskt den här gången. Så det ska de ha.
Och på slutet där så tackar de av då, för det här var sista avsnittet i de här 10 avsnitten som Carina Bergfeldt fick göra istället för Skavlan. Och då hör man Hanna Hellquist säga på typiskt Hanna Hellquist manér: men här ska jag få ett program här och sitta och prata. Och det undrar fan jag med. Speciellt efter den här intervjun, men i allra högsta grad i övrigt. Så som tur är så lyckades inte Federley helt och hållet med att försöka justera narrativet och berättelsen kring sig själv. Han kanske inte lyckades helt med sin vinkel där om att sona sina brott, som han ständigt sa. Och som det slutar upp i: du tycker inte att det är så illa egentligen då, med andra ord, i och med att du sitter och pratar om sona sina brott. Kan du bestämma dig? Tycker du att det var hemskt eller inte? Dels att som människa bara vara ihop med någon som har gjort sig skyldig till detta, gjort någon illa på detta sätt, ett skyddslöst barn dessutom. Och sen andra nivån, att som politiker och förtroendevald ställa sig halvt bakom att det skulle vara möjligt att leva ihop med någon som är pedofil och som nyligen kom ut ur fängelse för brott mot så små barn. Jättesynd i alla fall att det inte togs tillvara på den här intervjun. Och som du sa, tack Hanna Hellquist.
Avslutningsvis så vill jag säga att jag är inte arg, men jag är besviken på dig för att du inte tidigare berättat för mig om Mapeis Sensory Overload, som nu släpptes, alltså släpptes 2019, men i helgen så la SVT Play upp Visual Album. En halvtimmes lång njutfest. Där Mapei är, alltså stylingen är otrolig, men det är ju inte det, därför vi älskar Mapei, utan Mapei är framför allt en sån jävla musiker.
Legendarisk.
Alltså legendarisk. Och hon har så jävla brett register. Alltså det är både alltså typ nästan powerballader, och det gränsar liksom, alltså hon rappar ju också, och hon är en, alltså det är verkligen så här, ibland är det nästan bluesigt, alltså det är typ nivå Lemonade med Beyoncé. Så jag tycker att alla ska kolla på det, och jag har skärmdumpat som fan och lagt upp på min blog alla snygga bilder. Alltså för det är, så, det är verkligen så här visuellt så jävla underbart. Så det kan man ju titta på, tycker jag, för att må lite bättre.
Jag slängde mig på SVT Play och hittade det här. Sensory Overload, tack för tips Britta. Och ser här att även Moana, Erik Lundin och till exempel Sina Bosi förekommer. Ursäkta.
Jajamän.
Jajamän. Äntligen höjer någon nivån i Sverige.
Tyvärr även Doggy Doggy Lito, men vi kanske, det får vara en parentes.
Ja, men tack för att ni har lyssnat den här veckan, och ni får jättegärna följa oss på Britta och Parisa på Instagram. Det är 25 000 personer där nu. Ni är underbara.
Gud vad mysigt. Härligt.
Smarta, roliga, koll på allt. Tipsar oss om grejer. Fantastiskt.
Puss
och Britta,
kram på er.
Grattis till premiär, Britta. Igen.
Ja, men tack. Ja. Tack.
Och
tack
för över
ni som hör av er om guld. Ja. Nej, men ni
hej då!
Hej
då!
Puss er!
Hej då!
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.